Hej och välkomna till Svenska Kärlpodden med mig Anton Axelsson. Idag har jag inte med mig Armin Tabiej. Det är nämligen så att Armin har han är på väg på nya äventyr och har inte längre möjligheten att vara med i podden alla gånger. Men som tur är för mig så har jag med mig någon annan. Jag har med mig vem då?
Jo, Ravan Humud. Kiwis tredje medlem, eller?
Ja, visst. Nej, du är Kiwis fjärde medlem.
Fjärde medlem. Ja. Såklart måste vi ta med Antons bror.
Exakt. Min bror som är passiv partner fortfarande i Kiwi då. Väldigt passiv. Haft en väldigt begränsad närvaro, men vi tycker om honom ändå.
Det gör vi verkligen.
Ja, men Ravan, berätta. Vem är du? Vad gör du?
Ravan, som sagt, läkarstudent. Jag också. Går nu min 10:e termin på Karolinska. Jag kom ju med i Kiwi ganska tidigt ändå, vill jag säga. Mm. Men har hållit mig lite i bakgrunden. Mm. Låtit er två skina, kan man säga. Jag är numera doktorand på Institutionen för kardiovaskulära forskning här på Karolinska. Men det är lite mer kardiologisk. Men forskar såklart på kärl.
Ja.
Och kärlkomplikationer till diabetes egentligen.
Ja, intressant. Så 10:e terminen nu. Vad är det ni läser då?
Då är det barn, gyn och obstetrik.
Ska du bli obstetriker?
Nej, det tror jag inte. Nej, men vi vet inte än. Men jag tror inte det.
Nej.
Inte så sannolikt.
Alltså det är ju, sett till att du är med i Kiwi, så kan man ju gissa att du är intresserad av lite kärlkirurgi, eller åtminstone kärlen och det som har att göra med det. Men har du funderat någonting sådär, vad du skulle vilja göra framöver?
Nej, men alltså intresset för kärlkirurgi kom väl upp under termin 7 som du gjorde för dig och Armin. Mm. Det kan man höra mer om i avsnittet. Mm. Och jag tyckte det kändes väldigt roligt. Men jag tycker kirurgi är kul. Ja. Så kärlkirurgi är definitivt ett alternativ för mig. Sen tycker jag ju, mitt labb, i min forskargrupp har vi en del kardiologer. Så kardiologi och hjärtkomplikationerna är också intressanta. Så kardiologi, som också lite på samma tema egentligen.
Ja, men gud ja. Det är ju hjärt- och kärlsjukdomar.
Ja, vi är en enhet.
Exakt. Jag trodde ju att jag skulle behöva hämta dig här till labbet, men det var du som hämtade mig.
Ja, det var jag som hämtade dig.
Men du, vi ska inte dra ut på det här allt för långt, utan det här var ju bara mest en presentation av dig, eftersom det är du och jag som ska intervjua Ulf Hedin här i dagens avsnitt. Så att utan vidare fördröjning så klipper vi till det avsnittet.
Det gör vi.
Hej och välkomna till Svenska Kärlpodden med mig Anton Axelsson
och mig Ravan Humud.
Dagens gäst är Ulf Hedin. Han är professor och överläkare inom kärlkirurgi och forskningsgruppsledare för gruppen inom kärlkirurgi på KI. Med ett livs erfarenhet av kärlkirurgi och forskning är hans meriter många och han är en efterlängtad gäst i podden. Gruppen han leder utvärderades av ERA redan 2010 med högsta betyg och han har på något sätt som huvud- eller bihandledare varit involverad i undervisningen av nära 30 doktorander, postdocs och studenter, haft sakkunniga uppdrag i bland annat Köpenhamn och på Harvard Medical School och 2018 så simmade han dessutom Vansbros 10K på under 3 timmar. Välkommen till Svenska Kärlpodden, Ulf. Otroligt kul att du vill vara med.
Tack.
Hur kommer det sig att du blev kärlkirurg?
Ja, jag tror en kombination av 3 olika saker. Jag hade en storbror som var irriterande duktig och han gick före mig i allt. Han blev läkare och han disputerade, han blev professor och sånt. Så jag liksom bestämde mig tidigt för att jag skulle göra allting som han har gjort fast bättre. Småbröder gör ofta sånt. Så att han var en inspiration till att liksom ge mig in på det här med medicin och hela den biten. Och sen var jag mest attraherad av kirurgi en gång i tiden när jag under kurserna och sånt. Och sen hade jag ett forskningsintresse som utmynnade i en avhandling om just kärlvägsbiologi. Och det tillsammans med kirurgin då ledde mig in i kontakter med den tidigare chefen här då, tidigare professorn på kärlkirurgin Jesper Swedenborg, som jag tog kontakt med och egentligen genom en bekant som en god vän som forskade och var doktorand hos honom. Och vi började jobba lite grann ihop och så. Och det fick mig liksom in på kärlkirurgin. Jag tyckte det var bättre än att bli kardiolog om man säger så. Det hade väl varit det andra alternativet.
Ja. Gjorde du ST:n här på Karolinska då?
Ja. Jag brukar skoja om att jag har... Det är en ganska händelsefattig tillvaro. Jag har liksom varit på ena eller andra sidan Solnavägen sedan 1980. Ja.
Och sen du kom in på kärlkirurgin, är det några specifika delar av specialiteten som du har fastnat mer för? Om du fick bestämma hur operationsschemat skulle se ut, när är du som gladast för att gå upp till jobbet?
Ja, alltså egentligen all kirurgi är egentligen det som gör en glad. Det är väldigt lite, det är få ingrepp som inte attraherar mig i alla fall. Det som har kommit att bli mitt huvud, man gillar ju ofta det som man blir bra på. Och man blir bra på det som man ofta gör. Och där har väl då till exempel, jag tror inte att jag har något exceptionellt track record på karotis, men jag har gjort mycket karotiskirurgi för att det passar ihop väldigt mycket med vår forskning och det. Så det har jag gjort mycket. Och sen har jag hållit på ganska mycket och fortfarande gör med dialysaccesser. För det var någonting som jag fick i knät redan som... Jag tror inte, jag var inte en specialist då, men vi delade upp då att vi skulle på, det här är liksom 30 år sedan nästan, eller 25 år sedan i alla fall, så delade vi upp vad vi skulle ta ansvar för, och jag blev tilldelad att ta ansvar för accesskirurgin då. Och framförallt dialysaccesser, och då blev det liksom att man blev inblandad i det också. Så de sakerna är väl det som jag kanske kan bäst och kanske gör bäst också, det vet jag inte, men det känns, man är bekväm där i alla fall. Och det är klart, då gillar man det mer också.
När började du forska?
Jag skulle ju hinna kapp min brorsa, så just det här var liksom redan, jag flyttade ju ner ifrån Sundsvall 1980, var liksom första gången jag bodde någon annanstans än i Sundsvall, förutom att jag hade varit utbytesstudent i USA. Men det var en ganska stort äventyr att flytta från hemstaden hit. Och jag försökte engagera mig ganska mycket medicinska föreningen och naturligtvis någon forskningsprojekt också. Så redan efter ett par terminer så var jag engagerad som amanuens och började så småningom att forska lite grann också.
När doktorerade du?
1989.
Och vad var du i karriären då?
Då hade jag, så att jag läste klart min utbildning. Alltså fick läkarexamen. Och sen så började jag forska på heltid efter det. Och så höll jag på då mellan 85 och 89 med mitt avhandlingsprojekt. Så det var liksom precis direkt efter. Sen efter det så gjorde jag AT.
Vem hade du som huvudhandledare?
Ja, han heter Johan Thyberg. Han är en ganska, jag vet inte, det spännande figur på det sättet. Han är en av de få som har fått sparken ifrån KI.
Okej. Okay. Ja. Oj. Berätta mer.
Det här är ju offentligt och sånt, men han kom på kant med ledningen kan man säga och flyttade ut. Men han var ohyggligt duktig som handledare och ohyggligt, jag har mycket att tacka honom för. Han fanns alltid där. Han hade som sport att han alltid skulle gå sist från jobbet. Så att man var liksom, på det viset så hade man alltid tillgång till honom. När vi förstod att han var... Att han satt och väntade på att vi skulle gå hem. Då bestämde vi oss för att vi skulle vänta ut honom. Så vi satte i system att en skulle alltid stanna kvar längre. Och han blev jätteirriterad. Ja.
Det blev någon kapplöpning där.
Ja, det blev lite av en kapplöpning. Nej, men han var ohyggligt närvarande och bra på att handleda på det viset.
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man funderar på forskningshandledare?
Frågan är om man ska... Jag tror man ska... Alltså forskarutbildning, det är ju... Man ska ju poängtera att det är ju en utbildning.
Mm.
Och det gör ju att egentligen så är väl kanske ämnet... Det är klart man ska gilla det. Man ska vara någorlunda brinna för det. Men de allra flesta forskningsprojekt är lite knöliga att komma in i. Mm. Alltså, det är svårt. Va?
Mm.
Och det tar ett tag. Det är kanske liksom för många tror jag att det är så här att inte förrän man kommer in och gör sin halvtid så börjar grejerna falla på plats.
Mm.
Och man börjar fatta vad det är man håller på med och vad det ska leda till.
Mm.
Så att jag tycker inte... Man ska naturligtvis vara intresserad av det, men man ska kanske mer vara intresserad av att det är rätt miljö. Att det finns en bra handledning, en bra struktur runt handledare och så.
Mm.
Och det är klart att har du ambitionen att på sikt jobba kliniskt också då tror jag man också ska titta på grupperingar som har ett bra track record när det gäller att komma in och kanske hjälpa en och vara lite av en mentor in i det kliniska livet som kanske forskare eller som enbart kliniker.
Mm.
Jag är lite svårt med dem som... Jag menar, idag, så jag vet att det har varit så i alla fall, att det är väldigt vanligt att disputera som läkare i Sverige. Jag tror en fjärdedel av alla läkare disputerade.
Mm.
Och att många kanske gör det av ett delvis karriärstrategiskt skäl också. Det tror jag är svårt att komma ifrån. Det gör det enklare att stanna kvar på ett universitetssjukhus eller i storstäder och liknande och sånt. I slutändan så tror jag inte att det räcker som motivation.
Mm.
För att det är så fruktansvärt. Alltså man försakar ju väldigt mycket när det gäller sin egen tid.
Mm.
När det gäller sin egen löneutveckling. Det är många delar man försakar. Så det måste finnas en kärna av inre motivation också runt det hela. Och det är klart att det kan man, tycker man ska använda lite grann i dialogen med en potentiell handledare, att man diskuterar saker och ting utifrån de perspektiven också.
Ja. Mm. Nej, det är ett väldigt gott råd kanske att tänka på sånt.
Tror det.
Ja.
Hur har, sen du började forska och jobbat kliniskt på sidan, hur har den generella responsen varit från kliniken att ta tid från kliniken på forskning? För det är ju, jag tror jag någon gång har hört någon som sa så, du vet, all tid du lägger i labbet är förlorad tid från operationssalen. Hur har det varit för dig?
Ja, alltså jag tror att det har varit lite speciellt och lite annorlunda jämfört med många andra för min del, för att jag kom ju från en preklinisk bakgrund. Och jag insåg ju ganska tidigt att det här var någonting som jag ville göra parallellt med min kliniska utbildning.
Mm.
Så ganska tidigt så började jag titta efter möjligheter att finansiera forskningstid tillsammans med min kliniska tjänst.
Mm.
Och kan väl säga att jag nästan aldrig har jobbat heltid som kliniker. Mm. Utan jag har haft allt ifrån 20-30-50% tid, betald tid för forskning av externa anslag och även såna här både KI och vetenskapsrådspengar som man har kunnat använda för det. Men det hänger också lite grann ihop med att den typen av forskning som jag har velat driva och kunnat driva har varit väldigt mycket den här translationella med en hel del tung experimentell forskning runt omkring. Sätta upp djurmodeller och operera råttor och liknande såna här saker har ju varit en stor del av vår forskning i alla år. Och det har väl kanske... Ja, det har varit en hela tiden en vill säga, en balansgång där, att liksom kunna hur mycket ska jag låta forskningen ta och hur mycket ska jag låta min kliniska utbildning ta också. Men det gjorde ju att jag började min nya specialistutbildning 91 ungefär. Jag tror inte jag fick ut min examen eller min specialistexamen från 97, en bit in på 97. Mm. Så det blev förlängt allting av det skälet. Och det, som sagt, så är inte säkert att alla kan tänka sig att göra.
Mm.
Nej.
Om du hade möjligheten att gå tillbaka, tror du att du hade gjort någonting annorlunda?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag hade en av de viktigaste delarna, det var ju också som stämningen var då. Jag tror att det var, jag är inte säker på att det är likadant, men den första chefen jag hade som på kirurgen när jag började där, det första han frågade mig när jag började, det var: när ska du åka utomlands?
Ja.
Mm.
Vadå åka utomlands?
Mm.
Ja, men när ska du liksom åka? För han visste att jag var disputerad.
Mm.
Det var också ett av motiven, tror jag, till att jag fick jobbet, att jag var liksom en potentiell akademisk kirurg.
Mm.
Men väldigt tidigt var det klart att det där med att åka utomlands, det måste man göra.
Mm.
Så det började jag planera nästan på en gång. Och sen åkte jag och var borta nästan 2 år då, utomlands under den här perioden. Och fick liksom av det skälet att skjuta på mycket saker.
Mm.
Så att, och när jag kom hem ifrån den utlandsvistelsen så fick jag en finansiering på en halvtidstjänst som räkte i 6 år.
Mm.
Så att jag hade ganska gott om utrymme.
Mm.
Och lyckades, jag menar, vi fick välja bort saker. Idag som blivande kärlkirurg så måste man bestämma sig för okej, hur mycket ändå ska jag göra, hur mycket öppet ska jag göra. Då, back in the days, så kunde man nästan i den sits jag var välja bort en av dem. Men jag valde bort en då.
Mm.
Och bara fokuserade på öppet. För jag insåg att ska jag kunna hålla på med forskningen, då kommer jag behöva ta bort någonting av det här. Och det, idag skulle ju inte det funka.
Mm.
Nej.
För idag är jag liksom en av kanske 2 hos oss på kärlkirurgen Karolinska som inte gör ändå.
Mm.
Alla andra gör det. Så att det var helt klart idag skulle det inte fungera, men då kunde man göra det.
På något sätt kan man säga att du är ganska unik, både i det att du främst gör öppet, men också att du också forskar translationellt och lite mer prekliniskt om man jämför med
många andra.
Ja.
Mm. Ja, jag skulle säga att den typ av verksamhet vi har, den är inte bara väldigt unik och annorlunda i Sverige, utan den är unik och annorlunda i många delar av världen, i stort sett i hela Europa egentligen. Mm. Så att vi har varit, det finns, de förebilder jag har, de hittar man till exempel på det ställe jag var i USA och gjorde min forskning, när jag gjorde min postdoc där, eller mitt fellowship.
Mm.
Så att det är väldigt annorlunda, och det har gått jättebra för oss, men det är ändå ingenting som är jätteerkänt inom kärlkirurgin i vare sig Europa eller i Sverige, utan det här är någonting som så att säga håller sig mer kring tillsammans med andra grupper som driver liknande, men det är ju få av dem som är kirurger i botten.
Har du några tips så till vad säger du till de unga som är operativt intresserade och ändå vill blanda in forskningen i yrkeslivet?
Jag dels tycker att man ska fundera lite grann på ganska mycket. Kirurgi är ju en teknik. Mm. Det är liksom inget ämne. Och kärlkirurgi har liksom råkat ha 2 tekniker. Mm. En öppen teknik och en endovaskulär teknik. Så att jag tror att man måste titta på, är det här, den här typen av sjukdomar, den här typen av patienter, någonting som intresserar mig mer än det rent tekniska? Och sen kanske fundera lite grann på och låta vara väldigt öppen för vad dit man söker sig. Finns det ett forskningsintresse här? Finns det en kultur här att bedriva forskning För gillar man, tycker man om patientkategorin, tycker man om sjukdomen som sådan, då borde man vara nyfiken på att ta reda på vad, men vänta då, kan man göra det här bättre? Kan man göra det här på några andra sätt? Och det är klart att där är det väldigt mycket miljön då runt omkring som ska vara tillåtande för det här. Och den miljön kan ju då vara en miljö som är tillåtande och framgångsrik inom vissa forskningsområden, precis på samma sätt som det är öppet eller ändå, så kan det vara kliniska studier, det kan vara innovativa studier, innovativ utveckling av tekniken. Ändå till exempel, vi har ju föregångsexemplet i Sverige, har ju varit i alla år Malmö, som har drivit väldigt mycket en innovation när det gäller endovaskulär behandling och tagit det vidare och också drivit en del forskning runt omkring det. Och sen har vi den epidemiologiska forskningen som vi har väldigt stark hos oss under Rebecca Hultgren framförallt på vår klinik, som där den typen av forskning bedrivs inom vissa områden. Och likaså i Uppsala ganska starkt, plus att vi har den translationella. Jag tror man ska titta lite grann på vad som får en intresserad och vad som, ingenting av det här kommer att vara serverat. Det tror jag är ett råd att ge ändå. Man måste klura sig fram lite grann och ganska mycket kommer att vara ens egen påhittighet, påstridighet, vara lite full i fan och street smart för att hamna och komma in där man vill vara och där man tror att det här kan funka för en. Många studenter hos oss har ju kommit in under studierna lite grann, under läkarutbildningen, som i projektarbeten och liknande, och det är ett väldigt bra sätt att känna på. Nu har vi till exempel en doktorandtjänst utlyst, och där är vi, det är redan flera stycken av dem som har gjort projektarbeten som söker sig till en doktorandtjänst då, vilket är lite udda kan man tycka, för det. Men hur funkar det då? Om man säger att man går in på en heltidsdoktorandtjänst och så vill man bli kärlkirurg. Funkar det? Ja, det kan fungera ändå. Ganska många av dem som jobbar på labbet idag och som även finns på kliniken har ju jobbat på det sättet och tagit sig vidare. Och kanske gjort en bit av den här doktorandutbildningen, en del av den, på heltid. Och skaffa sig en plattform så att de känner sig bekväm med projektet och med miljön och med labbet och metoder och allting sånt. Och sen börja söka sig möjligheterna att komma ut och göra det där man måste göra. Man måste göra AT. Men då kommer det att försvinna så småningom. Men det har ju ändå funnits där. Och då är det ganska många av dem som har lyckats få forskare AT. Och gör då forskare AT under ett antal år. Och där de kombinerar sitt avhandlingsprojekt med det faktum att de också skaffar sig det de behöver för att få sin legitimation. Och någonstans där så börjar man att knyta ihop säcken och kanske sluta med att man också går vidare och börjar titta på möjligheten att jobba som kärlkirurg. Men det är en lång väg dit, va? Och det är mycket man får in. Jag tror man ska inse att man måste ha väldigt, väldigt följer fan på egen hand, påstrider, och att det är väldigt svårt att lova bort någonting. Man säger, nu har jag siktigt inriktat på det här, men det kanske innebär 2 år allmän kirurgi i Eskilstuna eller något sånt, för att du ska liksom ändå kunna vara konkurrenskraftig. Så det blir en lång resa dit och baka ihop allt det här.
Om man ser till att livets pussel sträcker sig också utanför sjukhuset. Och om det inte vore nog att man ska lyckas bli både duktig forskare och duktig kirurg, så är det ju också så att de flesta, när de kanske befinner sig i den tiden när man har som mest att göra på kliniken, som mest att göra med forskningen, så ska man också, och när man är iväg på konferenser och internationella uppdrag och sånt där, så ska man också ha en familj och ett liv utanför. Har du några tips så hur man får det att gå runt?
Oj. Alltså det kan jag säga. Om det är någonting jag har misslyckats med så är det väl att just den biten har fått det att flyta på helt friktionsfritt.
Mm.
Det är som du säger, det är ett svårt pussel. Den viktigaste delen där, det var nog den här utlandsvistelsen. Alltså, för det var otroligt bra för familjen.
Mm.
Och det var också ett sätt att... men nu var ju det efter, jag hade ju disputerat och man hade, men det liksom blev bra både för alla i familjen, barnen, och barnen lärde sig engelska och de blev ganska tajta för de var ju väldigt utlämnade till varandra, och min fru hade det en bra tillvaro där, hon gjorde en del grejer för sitt jobb och så. Hur man får det att gå ihop, nej alltså det... Man måste väl ha en partner som säkert förstår, men man måste ju också, jag inser ju idag att vi som växte upp i min generation var nog ganska bortskämda ändå, för man hade det inte i sig på samma sätt som jag ser mina barns, jag har två flickor och deras män har en helt annan liksom nivå på föräldraskap och engagemang och delaktighet.
Mm.
De delar ju verkligen jämlikt. Vi gjorde ju inte det. Mm. Så att på det viset så det vore korkat av mig att säga att så här ska du göra, för att jag tror jag dels lyckades jag inte och dels så funkar det inte idag, tror jag, på det viset.
Mm.
Man får tålamod, tror jag, och jag tror att man måste inse att saker och ting kommer att ta lång tid. Och att den där tiden ändå ska vara värt det, så att säga. Det ska vara värt att det tar lång tid att bedriva den här forskningen och att disputera. Och det ska ta lång tid att bli specialist och bli duktig på allt det här. Och ge den här tålamodet. Och jag tycker jag har sett det på flera av mina doktorander också som har... Alltså man försöker säga, men ta det lugnt, liksom. Det kommer att lösa sig.
Mm.
Och så är man lite orolig innerst inne, att kommer det verkligen att lösa sig, tänker man sig. Och så några år senare så ser man, ja, det har faktiskt löst sig för dem.
Ja. Mm. Skulle du säga att du har upplevt någon nackdel med att behöva pussla så här mellan forskning och klinik?
Nej, faktiskt inte. Nej, tvärtom. Jag skulle säga att jag kan inte se att jag skulle kunna motiverat mig till det man har gjort, eller det vi har gjort och det vi har forskat på och det vi har kommit fram till och publicerat och så, om det inte vore för att det har den här tydliga kopplingen till kliniken.
Mm.
Även om det är så att säga translationell forskning, så vi jobbar hela tiden med att se till att det här går att översätta och göra relevant för våra patienter. Och den biten är ju, det är liksom på något sätt bensinen i det här. Det är liksom det som gör det. Och jag tycker jag än idag liksom hittar såna här vinklingar som omöjligt skulle kunna göra om jag bara vore en experimentell forskare. Jag skulle aldrig tänka den tanken.
Mm.
Men just i och med att vi har vårt patientperspektiv i allting vi försöker göra, så blir det väldigt speciellt. Nu har ju labbet ändrat sig lite grann i sin struktur med och så att uppgiften att försöka få med sig de som då inte är i grunden läkare och mediciner på det sättet, att få med sig dem i det här tänket, den kräver ju långt mycket mer. Men vi jobbar ju med det hela tiden, och jag tror att den närvaro vi har med som kliniker eller som kliniskt aktiva i forskargruppen, även för doktorander och postdocs som har en mer så att säga grundforskningsbakgrund, den är otroligt viktigt, och jag tror de upplever det också.
Mm.
Ja, om vi ska prata lite grann om så forskningsgruppen, när alltså hur länge har du varit forskningsgruppsledare och vad föranledde starten av gruppen?
Jag började nog jag anslöt mig till i samband med att jag började på kirurgen till då Jesper Svedenborg som var professor på den tiden. Han hade ett translationellt forskningslabb som på en institution som hette Institutionen för experimentell kirurgi.
Mm.
Den låg i våningen ovanför thoraxoperation.
Mm.
i gamla thoraxbyggnaden som fortfarande finns kvar. Mm. Där låg den institutionen och där bedrevs det mycket djurexperimentell forskning. Där togs liksom den här ECMO-apparaten utvecklades där. Möjligheten att liksom ha blod som gick i slangar utan att koagulera och sånt. Den tekniken togs fram där. Och Jesper hade ett intresse för koagulation och kärlkirurgi. Och jag kom dit och sa, men kan vi skulle kunna göra någonting ihop som handlar mer om kärlväggen i kombination med koagulationssystemet och sånt. Och så blev det en slags kärlväggsbiologisk inriktning på forskningen då också. Mm. Och då var jag, då flyttade jag in där och så skulle vi börja jobba med Jesper och hans labbas och så. Och så var det väl några i gruppen runt omkring då, men så ville jag ha egna doktorander och då gick jag och satte upp lappar på preklin på läkarutbildningen. Mm, ja. Vill du bli kärlkirurg ungefär? Och då kom det, och det slutade med rekryteringen utav två stycken som jag fortfarande har väldigt bra kontakt med idag. Joy Roy som jobbar hos oss.
Okay. Ja.
Och Kit Tran som är chef på barnhjärtkirurgen i Lund numera. Mm. Så bägge två kom och sa att de ville forska med mig. Och så jag sa att jag fixar nog inte att ta två stycken utan en av er får det bli. Och då sa de, ja, antingen får du bägge två eller så får du ingen. Och så slutade de med att de började jobba. Och då, det blev mina första doktorander och där började väl liksom första forskargruppen någonstans och dyka upp. Ja. Men sen så riktig forskargruppledare, det blev jag väl inte förrän 25 år sedan eller 20 år sedan eller något sånt, när Jesper klev av som forskargruppledare. Mm.
Mm. Så det blev det att du tog över?
Ja, det blev det. Ja.
Skulle du säga att approachen till gruppen och vad du tycker är viktigt har förändrats på något sätt sen dess?
Den har ändrat sig nu på senare år lite grann därför att vi har fler och fler som är yrkesforskare om man säger så. Mm. Vi är ju lite bortskämda som kliniker som bedriver forskning. Vi gör det här väldigt mycket för att det är kul, för att vi tycker det är spännande och för att vi kan liksom, det är en liten hobbygrej på sidan om. Det låter som man gör ner det, men man har hela tiden den där kirurgiska att falla tillbaka på. Ja. Det kan vara ganska skönt efter en lång period av forskning att gå tillbaka och ställa sig och operera. Mm. Och helt plötsligt liksom inte behöva tänka utan man bara kör sitt jobb. Mm. Ja, lite sådär. Och sen när man nu ser då att vi har flera stycken som liksom har, de har ingenting annat. Mm. Och för dem är det mycket mer liv och död. Alltså det är kniven på strupen, det är att publicera, få anslag och allting. Och det har varit det är viktigt för mig och för oss också. Men vi har haft en lättsam attityd som jag tror att skapat en otroligt skön stämning. Med ganska högt i tak, väldigt viktigt med den sociala tillvaron på labbet och vad vi gör och haft mycket events och sådana grejer. Vi hittar på mycket grejer ihop och skapar mycket av en kamratskap där liksom labbet har fått varit en skönt ställe att hamna på där folk har liksom kopierat tentor för de höll på att plugga där man liksom har haft. Alltså, vi har ju varit på flera olika ställen och på några av de här ställena har ju varit rena ungdomsgården. Alltså. De liksom bara, jo, men det var verkligen sådär med man undrar, är det forskning vi driver eller någonting annat? Men som sagt, där tycker jag mig se en förändring över de senaste åren. Och det måste man ha förståelse för. Men det förtar inte min ambition om att hela tiden försöka ändå ha en ganska lättsam attityd till det här vi gör. Och det är viktigt, ja, naturligtvis. Men det ska fortfarande vara kul. Är det inte kul, då blir det inget bra heller, vill jag påstå. Ja.
Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att driva en forskningsgrupp?
Idag är ja, alltså, då, det har det väl alltid varit, med finansiering är ju naturligtvis en riktigt, riktigt stor utmaning. Den har alltid varit knepig. Nu är det ju så att när man bedriver forskning under hatten av en klinisk verksamhet, så är det lite större flexibilitet. Och det här att bara det att vi har liksom del eller kliniker som jobbar inom forskargruppen, så har ju de så att säga sin finansiering av lönen fixad, medan doktorander, postdocs och liknande som kanske kommer från andra utanför läkargruppen och anställning på landstinget, de behöver ju finansiera på andra sätt. Så det är naturligtvis en utmaning, och sen är det också en utmaning att bibehålla entusiasmen och glädjen i det här. Det tycker jag det kan vara tufft emellanåt. Men jag vill aldrig att det ska bli så där så att liv och död är det viktigaste. Och jag tycker ändå att vi försöker hålla det där, men det är svårt med de vars tillvaro är annorlunda än vår. Mm. Vi är liksom bortskämda på det sättet.
Du har ju bland annat varit nationell och internationell representant för ESVS och har ju haft en rad andra så internationella uppdrag, och driver också en del samarbeten med labbet med andra länder. Vad utmärker ett bra samarbete?
Ja, ibland så tror man ju att det är ett bra samarbete, och så märker man att man får en dolkstöt i ryggen, och då är det ju inte ett bra samarbete. Ett bra samarbete ska ju generera inte bara praktiskt framgång och resultat som publikationer och liknande, utan också kanske en långvarig gemenskap och vänskap med de man samarbetar med. I och med att vi har en ganska unik resurs, så har vi haft otroligt mycket samarbeten med andra forskargrupper runt om i världen med tillgång, eller just då som har tagit del av våra resultat ifrån vår biobank och så. Det finns någon slags generiskt sätt hur sådana samarbeten uppkommer och hur de fungerar. Men det har ju funnits tillfällen när man tackar för sig och säger nej tack, inte intresserad. Sådana dyker ju också upp när man inser att det där blir inget bra. Men det är mycket personbundet i sådana fall.
Om man ser till forskningen som ni har bedrivit under alla de här åren, är det någonting sådär som du skulle säga att du är mest stolt över?
Det finns arbeten som jag är stolt över, och enskilda fynd och sånt som jag är glad över, men det ändras hela tiden. Alltså det är, när man har gjort någonting, då är det nästa grej som är lockar, och det är aldrig man på något sätt. Jag kan peka ut vissa saker som jag har gjort som jag tycker blev bättre än andra, men just nu brinner jag för det absolut senaste. Jag började just idag att skriva på en ny artikel, eller ett manus baserat på fynd som en student har gjort under ett studentprojekt. Och nu känns det som det mest spännande. Så att jag skulle inte vilja peka ut någonting enskilt. När jag slutar med det här, då vill jag att det här ska vara någonting som folk kan fortsätta jobba med. Och då kommer jag nog vara stolt över det, tror jag.
Och nu när du har hållit på med det här så länge, så låter det på dig som att du fortfarande har väldigt mycket engagemang och intresse kvar. Har det varit svårt att upprätthålla det, tycker du?
Nej, inte forskningen i sig har liksom alltid fått mig att vilja göra mer på det viset. Sen har det ju varit perioder när det har varit jobbigt med familjen och när det har varit svårt att kanske hinna med när man har tappat lite sugen och sånt. Det har kanske varit några konflikter i perioden som har gjort det jobbigt också, och man tycker att nej, nu skiter jag i det här. Men då har man kunnat gå tillbaka och bara vara doktor och vilat lite grann i det där. Och det där har kunnat vara frågan om några veckor och ibland bara några dagar och sånt. Så att, ja. Men det har väl, med åren har man väl liksom, jag tror att man har växt ihop så mycket med sitt jobb och sin identitet, så att det går liksom inte att klösa bort de här sakerna. Nej. Utan det finns kvar där
det
ändå.
Kvar. Ja. Och har du känt att forskningen ibland också har varit en, alltså, fridfull oas från kliniken och inte bara åt andra hållet, tänker jag?
Jo, det tror jag nog. Ja. Jag tror att det där var tydligare när jag var yngre. För då var det ofta så att man hade ett par veckor av det ena och sen hade man ett par veckor av det andra, och så man liksom gick fram och tillbaka. Så när man hade sina klinikveckor då kanske det var liksom typ med, ja, ett par, det var jourveckor på akuten och det var, eller operationsveckor eller avdelningsveckor och sånt, och då, där man inte hann med så mycket annat. Och då kunde man nog känna att det var skönt att liksom vila ifrån forskningen, men sen när man då fick de där veckorna när man bara skulle forska, då var ju det skönt på det viset. Sen på senare år så har det nog varit att det har liksom gått i varandra hela tiden på ett helt annat sätt. Att jag har liksom aldrig släppt forskningen och aldrig släppt kliniken, utan de går i varandra ganska mycket.
Ja, och om man ska se till, ja, men ett avslut på den här forskningsdiskussionen på något vis, så har ju övergången till endovaskulära ingrepp har ju såklart, ja, men kräver också då, jag menar, att mycket ny forskning kring, ja, men utveckling och uppföljning av de metoderna och sådär. Men om man ser till, ja, men den forskning som bedrivs här och den här translationella forskningen, vad tror du vi behöver fokusera på i framtiden?
Ja, nu är jag väldigt präglad av vad jag är just nu. Men just nu är det personalized medicine. Det är bättre diagnostik, bättre prediktion. Vad kommer just den här patienten behöva för behandling? Att välja liksom rätt behandling vid olika åkommor. Och där kommer vi att komma in på, ja, vem ska vi stenta och vad ska vi använda för stent och hur ska vi stenta. Det kommer behöva, idag gör vi liksom, menar, allting bygger egentligen på gruppnivå. Vad är det som är bäst för liksom 75% av alla våra patienter, och så stoppar vi in det stentet eller något sånt. När jag tror att i framtiden så kommer vi behöva vara mycket, mycket tydligare på att hitta rätt device, även endovaskulärt då, för rätt patient i olika sammanhang. Och bara den här möjligheten att också kunna utnyttja genetik och liknande och se på riskfaktorer ur ett helt annat perspektiv och att kunna skräddarsy behandling för våra patienter, det tror jag är det som absolut kommer att vara avgörande för framtiden.
Ja, det är på något sätt ett helt nytt fält att kunna ligga steget före.
Ja, jag tror alltså det. Och jag tror att vi är där och rör oss där hela tiden, att försöka se, jag menar, det enskilda mötet mellan doktor och patient handlar ju egentligen om, i grunden, om att se den här patienten utifrån den och dess förutsättningar och välja det bästa för just den patienten. Sen är det ju så att då väljer vi ändå att gå tillbaka. Vad är det som funkar på liksom 95% eller 90% av alla de här patienterna? Men att då kunna se den här patienten som unik tror jag kommer vara den stora förändringen i framtiden.
Och det är väl kanske här som dina molekylära cellbiologiska inslag blir väldigt intressanta.
Ja, att jag gillar just den här idén med den approachen, det tror jag beror på väldigt mycket att det är där jag ser att vår kunskap eller det vi har lärt oss kommer att kunna komma till användning. Absolut.
Ja, Är det någonting i övrigt så där avslutande som du skulle vilja skicka med unga akademiker, unga kirurger?
Oj, ja, alltså ha kul är väl liksom det. Jag tror att för min del har det varit, jag brukar säga det att jag skulle aldrig någonsin vilja välja bort vad jag har gjort och på vilket sätt jag har gjort det. Det har varit roligt hela vägen och jag tycker fortfarande att utan det här att kunna hitta glädjen i jobbet med sina patienter och den forskning man gör både med det då tittar man på andra värden så är de säkert betydelsefulla, men i slutändan måste det vara det som styr ändå, att man liksom känner att det här har jag gjort för att jag tycker att det har varit jäkligt kul. Min dotter sa en sak, hon var på AT-intervju i Karlstad och så på något sätt hade de som intervjuade henne liksom luskat ut vem jag var, eller att hon hade en pappa som var eller höll på med kirurgi. Jag vet inte riktigt vad så. Och de ställde en ganska oförskämd fråga liksom, är det pappa som har fått det till det här, ungefär så. Och då svarar hon på det sätt som jag liksom verkligen gillar, för det speglar mig så mycket. Och då hade hon svarat så här, så är det ju inte så, men däremot så har jag ju sett att pappa har haft jäkligt kul i sitt jobb hela tiden. Han har verkligen trivts med att göra det han har gjort. Och det tycker jag, då har man liksom ändå speglat någonting bra till sina barn. Ja. På det viset.
Ja. Och sen avslutar vi alltid med att fråga alla med i lite andan av ett liv i balans. Att om du så fredag eftermiddag har möjlighet att ta ut kompen och gå hem tidigt, är det någonting speciellt sådär som du gärna vill göra?
Om jag tar ut kompen, det har jag ju aldrig gjort.
Det vet såklart
jag
inte.
Jag vet inte vad det är. Nej, men jag är ledsen, alltså det här låter jävligt nördigt, men mina fredag eftermiddagar, jag brukar beskriva dem som att alltså, medans andra börjar liksom varva ner inför helgen på fredag eftermiddag, då brukar jag oftast vara på väg upp, för att fredag eftermiddag mellan 1 och 3, då har vi haft labbmöten. Och då har vi på labbmötet, där har jag fått träffa och tagit del av liksom, vad har de gjort i veckan, vad de kommer fram till, vad de hittar. Och då är man liksom, så att jag går igång då och är oftast väldigt, väldigt på hugget att det händer. Så att den där kompen du pratar om då, fredag eftermiddag, jag har svårt att tygla mig att få sätta mig ner och bearbeta de intryck som jag har fått ifrån, för då gasar jag igång lite grann. Det kan min fru, hon kan liksom intyga att det där liksom, den där fredag eftermiddagarna, det är en andra, de varvar ner eller något sånt. Annars så är det jag gör, helst av allt gör, det är ett bra labbmöte, vara lite taggad och sen hinna träna och sen komma hem. Ja. Det är liksom det är min bästa fredag eftermiddag.
Ja, men det var väl ett otroligt bra avslut på det här avsnittet.
Det låter jättebra tycker jag.
Ja, okej. Okay. Men vi får tacka alla som har lyssnat, och som vanligt, har ni några frågor eller idéer på nya avsnitt så får ni jättegärna höra av oss till, eller höra av er till oss. Det gör ni lättast på sociala medier. Under Kiwi Karolinska ligger podden fortfarande. Så får ni ha det så bra. Tack, hej! Thank you.